Men vad fan är det med jävla Messenger som fuckar upp min mic? Hej och välkomna till tredje gången gilt avsnitt 270 med mig David Grundström.
Mig Viktor Sjöström.
Och mig Sandra Ferroni.
Och detta är vår femte vecka i karantänen.
Mm.
Oj, oj, oj.
Eller femte, ja precis, för mig är det 6 veckor nu, gud.
Ja, för femte podcastveckan i alla fall.
Ja, det kanske är.
Karantänen är, podden är i karantänen i 5 veckor, åtminstone.
Amen.
Jag känner inte att jag har koll på tiden längre, märker jag. Jag vet inte hur länge jag har varit hemma.
Jag har trott att jag har varit hemma i 3 veckor i 6 veckor nu.
Hur känns det? Hur är läget i den fortsatta isoleringen?
Tid smälter samman. Vänt på dygnet helt och hållet. Jag vet inte. Det är inte stor skillnad från förra veckan.
Jag får lite
intressant.
Ja.
Nej, intressant det där med att dygnet håller på att vändas. För det har jag också märkt. Jag har haft ett ganska normalt vänt dygn tidigare. Men nu håller jag på att falla tillbaka i mitt tidigare liv. Det vill säga lite mer nattuggla. Och det funkar ju ändå så här med den här vardagen. Så länge man gör sina arbetsuppgifter, så när de görs är inte jätteviktigt.
Nej, precis.
När ni går upp då på morgonen?
Jag har mitt morgonmöte med teamet 9.30, så jag går upp 9.25.
Ja, jag går väl upp runt 9-tiden. Och så sitter jag ofta och spelar spel till kanske 1 på natten eller så.
Ja, men det är ju ganska okej ändå.
Ja, runt 2 brukar jag komma till.
Ja, men det är...
kunde ha varit värre.
Ja, jag tänker när man var tonåring, då var man uppe till typ 4-5.
Då var man uppe till nästa dag. Skippade en natt en gång i veckan typ.
Ja.
Ja.
Jag känner att det börjar bli...
Ja, precis. Hur med dig?
Det är lite som förra veckan, men jag tycker att det börjar kännas jobbigt att man inte riktigt har några... rutiner, ordentliga rutiner. Jag får lite så här ångest, för jag får, så här, jag typ äter vad fan jag vill, vilket är bra på sitt sätt, men jag äter väldigt mycket sämre än vad jag brukar göra. Mycket så här snabbmat, för man blir lat och typ så här äter choklad och chips mitt i veckan, vilket jag annars brukar inte göra, utan jag håller mig till helgen. Ja. Mycket sånt. Oh, det är en katt där i bakgrunden.
Ja, det är Ogoshi, min katt, hälsar till alla podcastlyssnare.
Ja.
Han vaknade just upp och går runt och är extra sur på allt.
Ja.
Relate.
Ja, och jag dricker alkohol mitt i veckan, vilket jag aldrig brukar göra.
Nej.
Jag har ju börjat dricka mer också nu när jag är hemma så mycket.
Det låter ju skittragiskt.
Och så, nästa karantänhobby för mig. Så, eller återupptäcka en hobby som ändå i karantän, det är att jag har beställt hem massa ölbrygga grejer.
Oj, kul.
Så det är den här veckan tror jag att det kommer fram. Vi fick massa verifiering att det var skickat idag i alla fall.
Mm.
Ja. Men man kanske kan vända alla de här tragiska grejerna till något lite lacho. Om man tar så här sin begynnande alkoholism här till exempel då, så kan man ju då vända det till att man snarare blir alkoholintresserad och börja brygga eget.
Precis.
Eller om man tar Sandras då att du äter väldigt dåligt nu för tiden, så kanske du kan, jag vet inte, hur vänder man det till något positivt? Du kan starta
bli dietist.
Ja. Du kan starta någon väldigt peppig blogg där du så här testar alla mikromåltider och för rolig statistik över hur det här påverkar ditt välmående.
Ja, det är sant. Ja, alltså, jag försöker ju ändå så här testa saker som jag annars inte orkar göra. Typ, jag gör jättemycket ramen, olika typer av ramen och så här.
Nice.
Gör egen hamburgare eller typ gör så här lyxiga varma mackor och vet sådana grejer. Men det tycker jag i och för sig är kul med att folk är i karantän just nu. Att folk lagar så mycket mat och bakar och gör grejer som de annars inte brukar göra.
Ja, men allting man kan göra i hemmet är ju saker som... Det är ju det man kan göra nu för tiden. Saker i hemmet.
Ja, men jag tänker också så här. Jag försöker tänka så här. det här kanske kommer hända en gång i mitt liv, att jag kommer vara hemma och jobba så här länge hemifrån. Så jag försöker tänka att nu kan jag passa på och typ äta vad fan jag vill, vara länge, vara uppe hur länge jag vill, göra vad fan jag vill om min, om, på min fritid, passa på så mycket jag kan, för sen kommer det inte vara så här.
Det här är någon slags utdragen vuxenversion av så här föräldrafritt.
Ja, kollo.
Jag såg någon kompis på Facebook som delade någon så här motivational poster och liknande grej, där det stod något i stil med att det är helt okej att inte vara som mest produktiv när du är hemma under en pandemi. Så det är fan okej att släppa loss lite grann och att inte göra allt lika bra som man skulle göra om det inte fanns någon stress i världen och tjosan.
Ja.
Ja,
sen om det skulle så här dra ut på så här att man sitter och jobbar hemifrån i flera år, då kanske det inte är helt hållbart att enbart äta mikromat och enbart dricka stark sprit till den.
Nej.
Men
vadå då?
Den bron kanske man får ta. Ja.
Men det jag tycker dock är lite konstigt, man tänker ju att så här, ja, nu sover jag mer än vad jag brukar göra, jag tar lugnt mer än vad jag annars gör. Då borde jag ju ha mer energi till att göra andra saker. Men nej, det blir ju tvärtom. Jag blir mer lat av att jag är hemma. Jag tränar inte, jag liksom håller inte min kost som jag brukar göra. Men när jag jobbar, då är det som att jag håller igång allting på ett helt annat sätt. Fast jag borde ha mindre energi till det.
Mm. Jo, jag brukar ju få energi av att träna. Och jag har också blivit latare nu. Jag försöker ju göra lite skit här hemma så här träningsmässigt, men det blir inte riktigt samma sak. Och då blir man slö.
Ja, man blir lat av att vara lat.
Så är det. Det är en
hör och cykel. Häpna.
Yes. Surprise, surprise.
Jag tänkte att innan vi går in i nyhetssegmentet att vi kanske slänger runt lite grann och kör kommentarer först.
Oj, vilken...
För jag skulle vilja svara på första kommentaren här från Johannes Hedberg som skriver: älskar er podcast, överlägset bästa podden om tv-spel som finns. Stor fördel att ni faktiskt pratar om spel och inte tramsar med internskämt eller skrattar och pratar i munnen på varandra.
Det är väl men det vi har gjort hittills.
Det tycker jag också, men jag är glad att Johannes tycker det är bra.
Ja.
Tack så hemskt mycket. Väldigt fin eloge. Han fortsätter och skriver: men senaste tre avsnitten finns det något skrapande / klonkande ljud i bakgrunden som lite förstör den mysiga stämning er podcast vanligen ger. God att fixa till nästa vecka. I övrigt gör ni ett grymt jobb alla tre. Det är det här jag skulle vilja svara på, för att vi har lokaliserat orsaken till ljudet och det är en sladd till en av mikrofonerna som används och... Ja, det vi kan göra är att den personen får sitta lite stilla, men vi kan inte riktigt lova mycket mer än så. Det är tyvärr en bieffekt av att vi sitter hemma och poddar istället för ansikt mot ansikte med varandra. Riktig utrustning.
Ja, det är ju lite upp till den här onämnda personen att, att faktiskt skärpa sig.
Det är okej, det är jag, okej.
Okay. Jag vill inte slänga under
svarta fåret där, nej men... Jag har ett jättegammalt... nu skyller jag på min sambo här. Det är faktiskt hans headset som jag använder. Som är gammalt och skruttigt. Så det är bra att vi hittade vart det här ljudet kom ifrån. Och jag kommer försöka sitta så still som möjligt. Jag är duktig på att röra runt mig när jag sitter och pratar. Så nu ska jag sitta här som en staty. Och försöka inte röra sladden.
Försöka minimera det så mycket som möjligt.
Ja.
Ja, men tack så mycket för kommentaren. Kul att du gillar.
Tack så mycket.
Och kan vi lika gärna bränna av den andra kommentaren också. Det är ju konstigt att dela upp kommentarsfältet i två delar, känner jag. Björn skriver: tregradig skala. Rekommenderas spelet av alla tre så är det en solklar trea. Är det bara en som rekommenderar så är det en etta. Och sen en liten stjärna och en liten uppåt tumme.
Mm. Det känns som att det är många spel i sådana fall som max kan få en stjärna, för det är ofta som bara en har spelat ett spel vi snackar om, tycker jag.
Ja, hela systemet. Och det är ju så här en slags variant på Famitsus system när de har fyra recensenter per spel och sen lägger de ihop de betygen till ett totalbetyg. Det hänger ju lite på att alla tre har spelat spelet i fråga och det har vi ofta inte gjort. Men det är väldigt många som vill ha in just betyg i den här podden, verkar det som.
Ja.
Ja, en tregradig skala tycker jag inte är helt fel med nej, om och ja. En trea är bra spel, köp den. En tvåa är bra spel om du, eller intressant spel på grund av det här, men inte hela vägen fram kanske. Och en etta är undvik.
Det vore åtminstone passande med tanke på vårt namn.
Ja, verkligen.
Men jag tror som sagt att det skulle bli ganska mycket 2 år där. Så här, ja, men. Jag tror att man
Ja.
kan sammanfatta mycket spel så.
Verkligen.
Ja, och därmed så kanske vi är redo för ett nyhetssegment.
Det tycker jag.
All right. Först ut då. Om någon har missat det så råder det corona i världen och folk
Va?
håller sig hemma. Jo, nu, detta är nyhetssegmentet, så här har vi bara de färska nyheterna. Det här medför ju väldigt många märkliga saker inom spelbranschen, men även en hel del fina saker. Och nu har Sony med start idag när vi spelar in. Och ja, helt enkelt, när du lyssnar på det här så är erbjudandet igång. Men Sony har i alla fall börjat ge bort Journey och Uncharted The Nathan Drake Collection gratis. Så har man inte spelat de här på PS4 så är det bara att tanka ner dem och spela på. Och det här är någonting som Sony kallar för Play at Home. En liten fin, trevlig gest.
Vad
Det är väl
tycker
fint?
jag vad det här jag kollade på det här igår och jag tycker att det är fint att de ger ut gratis spel, men de ger ju ut de två spelen som typ alla redan har.
Jo, i och för sig. Det är ju...
Det är lite
Eller
det jag
ja,
blir
jo.
provocerad av att så här, kunde ni inte valt något spel som förmodligen många inte har spelat som man faktiskt kommer lägga ner tid på att spela nu när man är hemma.
Final Fantasy 7-remaken.
Ja, men typ. I wish. Men liksom det här är ett sånt spel som förmodligen de flesta, i alla fall Uncharted är liksom verkligen, typ alla äger Uncharted förmodligen.
Ja, fast äger alla just den här? Alltså det här är ju Uncharted The Nathan Drake Collection, vilket
Ja,
är, har jag för mig, Uncharted 1, 2 och 3.
det är
Ja.
sant. Det är lite annorlunda.
Ja, men det är väl så att visst, det är en fin gest, men man kan inte ge bort allt för heta spel heller, för sådana spel vill ju Sony fortfarande sälja.
Ja, precis.
Men med det sagt, det är ju bra spel. Inte minst Journey är fortfarande ett fantastiskt spel att uppleva även år 2020. Uncharted 1, 2 och 3 kanske inte är världens bästa spel att ge sig på i år.
Om
Men...
man ska spela, ja, men jo, men Uncharted 1, 2, 3 håller absolut. Eller
Ja, men ja.
Uncharted 2, 3 håller absolut.
Ja, okej.
Skippa Uncharted 1 för all del.
Ja, jo, men ja. Och det kostar ju ingenting i och för sig. Så kör på, kör Uncharted 2, 3 och kör Journey. Om du inte har gjort det. För det är gratis nu och det finns ingen som helst ursäkt att inte spela Journey.
Nej, håller jag med om.
Så, det var vår första nyhet. Sen hade vi en andra nyhet och den ansvarar Sandra Ferroni för.
Ja, du visste det alltså. Fan.
Ja.
Eller i och för sig, det är du som har lagt in två, jag har lagt in en. Jag tyckte att den här var lite rolig, den här nyheten. Det stod mellan den här och att Animal Crossing har blivit bannat i Kina. Men jag tog den här. Att Cannibal Holocaust blir ett spel tycker jag är väldigt intressant. För de som inte vet så är Cannibal Holocaust en gammal, en ökänd film från 1980. Det är en found footage-film, en av de liksom mest tidigaste found footage-filmerna som utspelar sig på en ö eller vad det är. Någonstans i någon djungel eller vad det är, som handlar då om kannibaler. That's it, typ. Den är väldigt blodig. De
Skumt mysigt soundtrack till den också.
Ja, det passar inte riktigt in på något konstigt vis, för att det är så mysigt soundtrack till en sån himla vulgär film. Den är i alla fall väldigt det är väldigt mycket splatter, det är väldigt mycket kvinnovåld, och de dödar till och med riktiga djur i filmen, vilket regissören till och med har blivit stämd för.
Ja, regissören stod väl också inför rätta för att de trodde, folk trodde att det var en, alltså att de hade filmat massaker och att det var människor som dog på riktigt också.
Ja, de trodde att det var en snufffilm.
Ja, så. Att det tog något år. För, jag drar det här lite ur öven och kollar inte upp det, men jag har för mig att skådespelarna hade kontrakt på att de inte fick prata om att de var skådespelare och att filma på låtsas på typ så här ett år efter dess release.
Mm.
Så det, vilket var lite körigt för regissören i, ja. I rättegång.
Ja, han var ju tvungen att bevisa att, att skådespelarna fortfarande var vid liv. Vilket jag tycker är lite intressant.
Visst, ja.
Så det var han ju tvungen att göra. Men han dömdes dock ändå till 4 månaders villkorlig dom för brott mot Italiens djurskyddslagar. Så. Vilket är bra, för att jag tycker det är helt sjukt att man dödar riktiga djur för en film. Det ska man ju såklart inte göra. Men hur som helst så har en studio, som jag inte vet vilken studio det är, har bestämt sig då på att göra en uppföljare till den här filmen i spelformat. Vilket kommer bli intressant att se hur man gör ett spel av en sån här film.
Hur skulle man göra ett, eller hur, vad, i den bästa av världar, hur kommer det här spelet bli?
Alltså, som jag vet nu är att spelet kommer bli en interaktiv skräckupplevelse. Så jag tänker mig att det blir lite som typ Until Dawn kanske.
Ja, det känns väl som den lätta vägen i alla fall.
Ja, för det känns ju inte som ett typiskt, alltså det kan ju inte riktigt bli ett survival horror spel eller ja, det skulle kunna bli det, men det känns ju mer, jag vet inte, nej, den är svår. Den är väldigt svår. Hur man ska kunna göra det här till ett bra spel.
Av någon anledning så kommer jag att tänka på det här gamla filmspelet som byggde på Peter Jacksons King Kong.
Just det, som typ var ganska omtyckt.
Ja.
För att vara ett licensspel.
Ja, och fick lite hype bakom sig. Det är ju också, har också en filmkoppling, det har också djungeltema.
Ja, det har jag nog missat faktiskt.
Och sen även skräckspelet Outlast, eller skräckserien är det väl vid det här laget, Outlast, kör ju också på videokamerafokus.
Det i alla fall, ja.
Är det inte så att åtminstone det första spelet har en eller en filmkamera som man använder lite som så här night vision goggles för att kolla i mörkret? Och så ser man grönt när man tar upp videokameran.
Precis.
Har jag för mig.
Ja, det stämmer. Det skulle man ju kunna använda i det här spelet, tänker jag också. Att det blir lite som found footage på det viset, att man använder en kamera för.
Ja, ja. Även Resident Evil 7 gjorde ju det. Slog det mig nu.
Ja, det hade jag också glömt bort.
Det finns ju massor med potentialer.
Ja. De har ju faktiskt släppt en trailer till det här spelet, men den säger typ ingenting, så det återstår att se. Det ska släppas ändå i november.
Kommer det att ja.
Till alla plattformar det, typ.
Det är kanske inte den hetaste spelhändelsen som kommer hända så här vintern 2020.
Nej, inte direkt.
Om valet står mellan att köpa en PS5 och att köpa uppföljaren till Cannibal Holocaust, så kanske jag köper en PS5. Å andra sidan så kanske det kommer till PS5.
Ja, precis. Kanske.
Down the line. Ja, än så länge så Switch, PlayStation 4, Xbox One och Windows i alla fall.
Ja, precis.
Yes. Sen slutligen, den sista nyheten, där stiftar vi bekantskap med vår kära gamla vän Bobby Kotick, det vill säga Activision Blizzards CEO. Och Activision Blizzard har väl som de flesta spelföretag i världen runt nu börjat jobba hemifrån. Det som är lite unikt och även lite märkligt just för Activision Blizzard, det är att Kotick, det vill säga deras CEO, har gett ut sitt privata telefonnummer till 10 000 anställda och sagt att ja, jo, har ni problem under den här lockdownen och den här karantänen, så slå en signal, vet jag.
Gud.
Vad ska man göra med det? Känna Bobby, VPN:et har gått ner.
Ja, alltså. Det är en väldigt märklig sak. Men han säger även att så här, ett par hundra personer har tagit den här chansen och ringt upp honom. Så det är ändå ett par hundra telefonsamtal när folk har sökt sig till honom.
Det känns bara dock väldigt jobbigt att så här behöva ringa CEO för någonting. Jag menar, då ska du ha väldigt bra anledning till det, känns det som. För annars finns det ju andra personer man oftast hör av sig till först.
Ja, det känns lite som ett PR-trick på något sätt också.
Ja.
Att, så här, titta vad schysst jag är. Jag är buddy-buddy med mina 10 000 närmsta vänner på Activision Blizzard.
Ja, men lite så.
Jag ska även säga att Activision Blizzard, det var ju företaget som förra året sparkade 800 personer samtidigt som de hade ett
rekordkvartal.
Ja, precis. Så jag vet inte. Jag är inte helt övertygad om att Bobby Kotick är världens bästa kille.
Jag skulle vilja veta vad han kan lösa på de samtal som kan komma upp med att det är problem att jobba hemifrån.
Ja, det han borde ha gjort var ju att ge ut sitt telefonnummer till de här 800 personerna som han kickade förra året.
Ja, precis. Ja. Det hade varit smart.
Sen hade det blivit 800 roliga telefonsamtal.
Ja, alltså jag har ju kontakt direkt till min CEO. Jag skriver till honom ibland. Gud, låter som att jag skriver till honom utanför jobbet. Men vi är samtidigt bara 150 pers, så det är lite mer okej då.
Jo.
Men 10 000, det blir lite jobbigt kanske.
Ja. Katten, musen.
10,000. Då så. Ska vi spela spel?
Ja.
Okej då. Jag vill spela först.
Du vill spela först?
För jag har minst aktuellt spelat.
Fast ja, vi kan gå i någon slags
release-ordning.
Stigande peppgrad här.
Precis. Jag har sedan förra veckan spelat igenom Far Cry 5. Mm. Det visste jag inte att jag skulle börja spela.
Nej. Omedelbart så dyker upp två frågor här. Eller inte två frågor, men två funderingar. Eller för det första.
Varför?
Nej, det är det andra. Det första, det är någon slags beröm. Jag gillar det här initiativet. Jag gillar att du har tagit upp ett gammalt, eller inte gammalt spel, men ett icke-aktuellt spel som är, ja men det är väl ändå hyfsat hyllat. Mm. Och jag gillar verkligen initiativet. För det andra dock, what the fuck?
så här är det. Så här ligger det till, va? Det är vår rea på massa olika onlinebutiker, Steam och så vidare. Och jag såg att Far Cry-serien var på ganska stor rea på bland annat Epic Games Store, men även Uplay. Och tipsade min partner om det, för att hon tycker verkligen om open world-spel där man kan samla mycket och så här göra massa små uppdrag.
Hej Ubisoft!
Precis. Hon har inte spelat så mycket Ubisoft-spel,
vad jag vet.
Så jag tipsade bara, har du spelat Far Cry 3 typ?
Shit, vilken guldgruva hon sitter på nu.
Ja, verkligen. Så hon blev lite såld på det och köpte Far Cry 5 Gold Edition, och då fick hon med även Far Cry 3 på köpet. Och började spela femman för jag sa att man sköt rasister. Vilket ju inte stämmer. Det var ju vad man trodde när det lanserades, men jag har inte följt spelat så mycket. Det är bara religiösa kultister i Montana, är det va? Som tagit över en liten dal. En ganska stor dal. Och så i klassisk Far Cry-anda så Ska man befria den från tyrannen? Jag har spelat Far Cry 3 spelade igenom hela. Jag tror jag spelade den 2 gånger till och med. Nej, jag laddade bara om slutet för att kunna ta de 2 olika sluten och se vad som hände.
Ja, just det. Vill du vara dum eller vill du vara snäll? Slutet.
Precis. Svåra beslut. Så jag har spelat Far Cry 4 också lite grann, men jag tyckte att det var lite för mycket samma, lite tråkigare skurk, lite tråkigare miljöer.
Ja, han snackar ju inte ens om definitionen av galenskap.
Nej, precis. Det är, what the fuck? Men ja, så min partner Erika skaffade det och spelade och jag blev sugen också. Så jag köpte också det.
Vad kostar Far Cry 5 nu för tiden?
Jag tror jag betalade 200 kronor eller 150 någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg.
Ja, det är väldigt billigt nu.
Ja. Och det är ju verkligen så här, bygger vidare på vad Far Cry 3 gjorde väldigt bra. Men har lite nya vinklar, nya system. Vissa saker är förenklade, vissa saker har lite mer djup. Men framförallt tycker jag att det är en mycket mer intressant setting och det definitivt intressanta skurkar.
En fyran.
Ja, precis. Det är inte liksom en krigsherre i något exotiskt land, utan det är en religiös grupp inne i mitten av USA. Jag vet inte vart Montana ligger. Jag vet inte om Montana är rätt stat, men i USA liksom. Så det är lite annan känsla än att, jag vet inte, skjuta bruna personer i ett land långt, långt borta. Mm. Som ju är så vanlig setting i skjutarspel. Yep. Hur spelet är upplagt är att det finns 3 stycken delar av den här dalen med 3 olika bröder och systrar till The Big Baddie, John Seed. The Seed Family är det man tjafsar med, som leder den här religiösa kulten. Och de har lite olika aspekter då av vad kulten tillför. Och man måste ta ner de 3 när man kan ta sig an superskurkisen, som är en väldigt fit hipster som ofta är utan tröja och har tatueringar och scarification.
Slåss mot en fit hipster. Okej.
En fit hipster med glasögon. Så ena typ lillebrorsan, han, jag vet inte riktigt vad det var han ansvarade för, typ någonting, jag kommer inte ihåg, jag hängde inte med så mycket i början, jag bara tyckte det var kul att skjuta. Och sen en syster Faith som odlar blommor som hon gör någon form av knark av som kallas Bliss och som hon använder för att praktiskt taget konvertera folk till typ zombier liknande. De är inte levande döda, men de är helt från vettet och kan inte komma tillbaka från det. Mm. Och sen en storebror som är någon så gammal militär snubbe som tränar upp deras milis. Och alla de här har lite olika aspekter och det är olika saker som händer i de här 3 områden. Det lillebrorsan där är ganska basic och sen den här syrran så är det, man blir påverkad av de här det här knarket, fast inte så pass att man blir helt från vettet. Och den här storebrorsan har han kör någon form av konditionering på en, jag vet inte vad det heter, det finns en term för det, typ som att klickträna en hund.
Jaha.
Håller han på med. Och ja, allt eftersom man gör uppdrag i de här zonerna så ökar motståndsrörelsen i regionen och det sker vid 4 olika punkter och vid varje av de här punkterna så för man storyn vidare och blir mer och mer låst i vad man måste göra i zonen för att ja, när du har gjort dem irriterade nog så kommer de komma efter dig antingen med bounty hunters som knockar ut den eller skjuter en pil i benet eller ja, knarkar ner den och man måste gå igenom någon form av LSD-tripp och ta sig ut ur det.
Bounty Hunter som knarkar ner den.
Ja. Det är kul.
My God. Ja.
Nej, jag har haft kul med det, för det är ganska basic shooter. Man kan ha upp till 4 vapen när man låser upp saker, och så kan man sätta ljuddämpare på typ allt, vilket är my jam. Så jag kan ha en ljuddämpad shotgun, vilket också är my jam. Spel med ljuddämpade shotguns är bra spel.
Det är även spel som går att räkna på ena handens fingrar, kanske. Jag vet inte om jag någonsin har hört talas om en ljuddämpad shotgun.
Far Cry 3, 4, 5 vet att det går att göra i COD, går att göra i och något Splinter Cell Conviction kunde man ha det i.
Okay. Det låter som en Sam Fisher-greja i och för sig. Sätt ljuddämpare på allt.
Ja. Och just de här story-momenten, speciellt jag ska inte spoila ett gammalt spel, men stormomentet för den äldre brorsan Jacob Seed, tror han heter, var riktigt coolt, just med den här klickträningen som man gör med den. För att det resulterar i att man gör någonting man inte vill göra, men det är fysiskt någonting man gör. Jag blev själv lite chockad av vad spelet lärde mig att göra. De drar lite i trådar, och det kanske är självklart att man ser det komma om man är en smartare människa än jag, men jag var imponerad.
Fan, det där blev jag sugen på. Nu kommer jag osökt att tänka på The Stanley Parable, som ju också leker lite med, eller ja, det är väl inte samma sak förmodligen, men...
Ja, men det finns nog någon liknelse att dra där. Cool. Och det här är just bara en specifik del av spelet, så inte hela, men det görs väldigt snyggt.
Ja. Om man är liksom Far Cry 3 kontra Far Cry 5, är det någon större skillnad? Förutom att så här, Far Cry 5 är,
det är lite snyggare, mer typ förenklat i hur du i Far Cry 3 exempelvis, så började du jaga vissa djur för att skapa typ större ammo bags och weapon holsters för att kunna ha mer än 2 vapen och så vidare.
Just det.
Så du började vissa typ pälsar från vissa djur. I Far Cry 5 så är det istället att du låser upp, det är typ som ett talent-system, så du får perk points som du köper saker för, och de här finns, får du från ingenting, och du hittar dem här och var. Så när jag väl hade låst upp de sakerna som var intressanta för hur jag gillar att spela spelet, som är någorlunda stealthy, så glömde jag att kolla in det, och så tabbade jag in helt plötsligt och hade 50 poäng, och en sån här talent kanske kostar, de billigaste kostar 1, de dyraste kanske kostar 9, så att man kan ju låsa upp allting, alla abilities. Mm.
Det går ju att så här, både Far Cry och Assassin's Creed, om man vill vara lite elak så kan man ju säga att så här, har man spelat ett så har man spelat alla. Och det är lite på gott och ont i och för sig, att gillar man det här upplägget och konceptet så vet man verkligen vad man får.
Ja, men det kan, för mig så kan det vara lite samma sak som med World of Warcraft. Jag tycker om det spelet, men ibland tröttnar jag på att det är just samma sak. Så allt man behöver kan vara lite nytt content med samma idé bakom.
Mm.
En annan skillnad mellan Far Cry 3 och Far Cry 5 skulle jag vilja säga är kring just skurkarna. För Far Cry 3 hade ju, jag kommer inte ihåg vad han hette, men den intressanta galenskapssnubben. Men han är ju bara...
Kan det Vas kanske?
Ja, Vas hette han, precis. Men han var ju bara liksom första skurken, och sen så var en annan väldigt ointressant ledare som man tog sig an efter det.
Ja.
I femman så är det inte så, utan den här riktigt intressanta är ju sluttampen. John Seed. Fit tipsen. Mm. Fit som är vältränad, men det låter inte lika roligt. Och alla andra har också liksom intressanta aspekter av sig. Och saker som jag missat, för att jag blåser ju igenom spel som min partner berättat om kring syrran exempelvis. Jag trodde bara var en syster i en familj, men tydligen så är Faith, som var hennes namn, är egentligen en titel som flera andra kvinnor har haft, vilket man får reda på om man läser olika brev. Så det finns ganska intressanta aspekter av alla tre syskon som är innan The Big Baddie. Så det är också en bonus och en bättre grej av femman. Mm.
Men vilket Far Cry tycker du är bäst då, hittills?
Jag tror nog det är Far Cry 5.
Mm.
En grej jag tyckte var bättre i trean, jag tyckte mer om just crafting-systemet, av att väldigt basic crafting-system för att fixa mer inventory slots. Så att du behövde jaga de här djuren och göra de här grejerna och så vidare. Och det finns ju i, jag tror även fyran, wingsuits man kan låsa upp, så man kan hoppa från ett högt torn och liksom glida fram. Och det vill jag minnas var mycket smidigare i Far Cry 3. I Far Cry 5 så låser man först upp en fallskärm och sen kan man låsa upp en wingsuit. Och det är lite skumt att fälla ut wingsuiten, och det är lite klumpigt på något sätt. Ofta när jag försökt vilja hoppa från en klippa och smälla ut den där jag istället råkade ta ut fallskärmen och sen skulle byta mellan det, och då hade jag lite förlorat höjd för att kunna komma dit jag ville, och det var lite klumpigt. Och en annan nice grej med Far Cry 5 också, att man klättrar inte i jättemånga radiotorn för att låsa upp områden. Man gör det en gång i början och så driver de om att vara lugn, jag tänker inte tvinga dig att klättra upp i fler torn. Säger I know what you're thinking, men det här är enda tornet som man vill klättra upp i.
Men vad ska man då klättra upp i?
Nej, men man låser upp liksom områden genom att i vissa hus finns det kartor, och där kan du få waypoints till eventuella intressanta punkter. Annars kan du flyga ett flygplan eller en helikopter eller köra bil och se om du hittar någonting. Och kolla på kartan om det ser ut som att någonting på kartan, att det kanske finns någonting där.
Flummigt. Flummigt koncept. Jag spelade Far Cry 1-4, har inte kört femman. Jag vet inte varför, det föll mellan stolarna av någon anledning. Och är därmed ganska sugen på ett eventuellt Far Cry 6 framöver. Och det känns ju heller inte som en speciellt barock idé att det skulle komma ett Far Cry 6 till nästa generations konsoler.
Ja.
Nej, verkligen inte.
Jag spelade Far Cry 1 när det kom, och jag tyckte det var väldigt bra då.
Mm. Osynliga aporna i skogen.
Ja, jag kommer ihåg att jag...
De flodda mutantmonstren.
Ja, jag kommer ihåg att jag blev väldigt förvånad över att det var typ monster med i Far Cry. För att jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig när jag spelade spelet.
Nej, men de kommer lite från ingenstans.
Ja, de är väldigt flummiga.
Väldigt random. Men jag för mig att jag ändå tyckte det var rätt coolt. Och sen så körde jag... Var det tvåan när man är i Afrika? Eller?
Ja, och kan bränna allt. Oj, nu sparkar jag till mig mycket. Jag ber helst mycket om ursäkt till alla lyssnare.
Ja, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla dåligt. För att jag tyckte det var buggigt. Och det var så här... Jag vet inte, jag tyckte det var skitdåligt. Det var inte alls samma grej som ettan. Så då slutade jag med Far Cry.
Ja, jag har inte spelat tvåan. Jag vet att det fanns lite coola system med typ... pistoler och sånt kunde jamma, och att ja, skit inte alltid funkar, så man behövde tvätta sina vapen för att de skulle hålla kvalitet och så vidare. Men det låter som en cool grej på pappret, men som att något jag bara skulle vara störd på när jag spelade.
Ja, alltså det jag tyckte var mest störigt var att om du tar dig till en by eller vad det nu var, ett samhälle, och så dödar alla som var där, sen kunde du komma tillbaka dit och då liksom spanar fienderna igen där. Så bara, men jag har ju precis dödat dem. Varför ska de spana igen? Jag tycker sånt där är störigt när de kommer tillbaka.
Ja. Fun fact angående Far Cry 2. Jag recenserade det spelet, men jag recenserade i speltidningen Level, men just det numret blev feltryckt. Och just min recension av Far Cry 2 ersattes med en dublett av en annan recensionssida med så här ett par skitspel. Jag kommer inte ihåg vilka. Men jag har med andra ord en
förlorad recension.
Ja, en förlorad recension under min levelkarriär, och det är just Far Cry 2.
Typiskt.
Ja, ska man kanske använda den här jävla betygsskalan nu?
I och med att vi, ja... Jag har inte kört, eller ja, du...
Nej, men nej, jag tänker inte på Björn så att alla får sätta... Jag tänker att vi har bara en 3-gradig skala, men jag sätter en 2 på det. Om du gillar att samla skit och skjuta saker i skogen och att det finns en snubbe som heter Josef där, då rekommenderar jag Far Cry 5.
Ja. Betygsskalan där allt blir en 2. Där har vi det. Jag har äntligen kommit ifatt min samtid på något sätt. Jag har spelat Resident Evil 3-remaken som ni spelade förra veckan.
Yay.
Ja, och lite den här veckan.
Och lite den här veckan. Jag brände igenom spelet och är klar med det. Och jag tycker jag betygsätter det omedelbart innan jag ens börjar prata om det. Jag ger det en 2 av 3.
Mm. Ja, det gör det.
Ja, men betyget. Jag tycker så här att det är i grund och botten det är en bra remake av ett bra grundspel. Men det är ju utan tvekan en sämre remake av ett sämre grundspel än vad Resident Evil 2 remaken var. Det är ju någon slags grundförutsättning för hela det här spelet. Så jag håller väl med om mycket det ni sa förra veckan, att så här, ganska kul, men har vissa problem. En grundläggande sak, och den det är lite intressant, det bara sättet man presenterar Nemesis på. Och för den delen det sättet som man presenterar Mr. X på i Resident Evil 2 remaken. Båda de har förändrats ganska rejält. I Nemesis fall så är ju introduktionen i grundspelet PlayStation originalet från 99 att Nemesis finns inte i början av spelet, utan där slåss man mot zombier. Sen stöter man på Brad som är jätterädd för någonting. Han är så pass virrig att man inte riktigt kan förstå vad han menar. Han menar att han är förföljd och att det är någon som jagar Stars members. Och sen introduceras Nemesis när det har byggts upp lite mystik kring honom. I Resident Evil 3 remaken däremot, då hoppar Nemesis, eller till att börja med så visar de ju Nemesis under spelets intro med de riktiga skådisarna och det. Och sen introducerar de Nemesis genom att slänga in honom genom en vägg, typ det första som händer i hela spelet. Det är ett annorlunda sätt att se på introduktioner av karaktärer. Och som sagt, samma sak med Resident Evil 2 remaken där Mr. X plötsligt bara är där.
Ja, de liksom sliter bort en helikopter och dundrar mot den.
Ja, de bygger aldrig upp någon riktig stämning runt det. I Resident Evil 2-originalet, då får man åtminstone se en liten sekvens med en helikopter som släpper ner en tank genom ett tak och sen kliver Mr. X ut ur tanken. Och för den delen, Doom Eternal nu senast kör lite på det här uppbyggar stämningen som Resident Evil-serien helt har gått ifrån. En av de tidigare Doom Eternal-banorna går ut på att man jagar en ny slags fiende som kallas för Doom Hunter, har jag för mig, som är en slags hover tank med ett torso på en stor fiende. Man jagar den här specialfienden genom en bas.
Man ser honom byggas, va?
Precis, man ser hur komponenterna monteras fast på den här. Och man hör hela tiden lår om den. Så den här är jättehemsk och så här, oj, 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 vad den är farlig. Och sen når man nästan fram till den och så puttas den fram hela tiden. Så att när man väl når fram till striden med Doomhuntern, då har man redan skapat sig någon slags relation till den. Och så är det ju inte med Nemesis-fallet. Nemesis är plötsligt i ens vardagsrum och så bara får man försöka hantera det. Och jag tycker att det är synd att det är så. Jag gillar när man låter det ta lite tid och bygger upp lite stämning. Men jag gillade att han hade en påse på huvudet i början.
Ja. Precis.
Det är en strålande grej.
Det var en grej jag glömde nämna också förra veckan. Att det är lite kul att de har gjort...
Lite lack och läder. Lite Texas Chainsaw Massacre.
Ja.
Jag hade nästan önskat att han hade haft sin påse på huvudet betydligt längre.
Mm.
Typ halva spelet. Eller mer än halva spelet. Ta dig påsen inför slutstriden. för den.
Ja.
Face reveal.
Ja. Ja, men då hade det blivit lite som men typ Jason Voorhees hockeymask. Den har han ju på sig för det mesta i alla Fredagen den 13 filmer. Men sen ibland, ofta framåt slutet av filmerna, så förstörs masken eller tappas den. Och så ser man det hemska som finns under. Och
jag har inte sett någon Fredagen den 13.
Se del 6, den är bra.
Fast ja. Jag har sett Jason versus Krueger.
Ja, den är inte lika bra.
Nej.
Den har jag sett.
Men det måste jag också lägga till, som du säger, det där med att det är så tråkigt att Nemesis blir liksom introducerad så tidigt. Mm. Det var lite det jag tänkte med när han är med i huvudmenyn. Ja. Tycker jag är lite så här tråkigt att så här, ja, vi vet redan hur Nemesis ser ut. Ja, det gör vi.
Ja.
Men det är ändå kul att bygga upp fram tills han dyker upp. Att man kanske inte får se hur han ser ut. Jag menar, den här modellen, alltså huvudmenyn är ganska detaljerad. Du kan ju se liksom allt.
Ja, där kan man detaljstudera honom.
Ja, och det är ju skittråkigt. Det är en annan grej om man hade fått se honom på långt håll kanske i någon skugga. Alltså att man såg en skugga eller någonting. Men det blir lite tråkigt. Det är som att de bara serverar allting direkt. Så här är Nemesis, ja. Enjoy.
Och Nemesis är också inte, som jag nämnde förra avsnittet, är inte lika kul som Mr. X. Nej. Att spela mot.
Nej.
Jag gjorde någon liknelse på Twitter med att Mr. X är lite blyg och håller upp dörren medan Nemesis häller lim i håret och kallar den för fula ord. Så himla aggressiv och jobbig som inte tillför någonting i gameplay.
Nej, det man är aldrig rädd för Nemesis.
Nej.
Man är bara irriterad.
Ja,
och det jag tycker är tråkigt att de har ändå haft en chans att göra trean mycket bättre än originalet. Jag menar,
och så tog de bort Clock Tower, som jag inte ens har någon relation till, för jag har inte spelat originalet.
Ja, precis.
Ja, det var ett komprimerat spel, får man säga.
Ja, jag menar, originalet är ju okej, men de skulle kunna gjort remaken på trean mycket bättre och kanske göra sin take på det. Men ja, de gjorde lite sin take på det, men inte tillräckligt bra för att det ska vara
fel take.
Ja, lite så, fel take och lite, alltså, som vi sa, så jävla kort. Alltså jag menar, de kunde ha gjort det mycket längre.
På tal om det jag snackade om förra veckan med Resident Evil Village som 8, ja. Så var det någon som spekulerade om det skulle vara, eller någon, jag tror att vi nämnde att det är väldigt lik Resident Evil 4 redan, men det har spekulerats att det är en Resident Evil 4 remake.
Jaha.
Att, precis, att helt enkelt nästa remake som Capcom kommer göra är av Resident Evil 4. Då snackade man väl om en 2022-release eventuellt.
Ja, det är väl vad jag har hört ryktesvägen också.
Ja, enligt, ja, som sagt, rykten då.
Ja.
Inget bekräftat.
Men hur lång tid tog det för dig då, Victor, att spela igenom?
Det tog mig ändå ganska lång tid. Jag tror att jag tog det på 3 sittningar, uppemot 10 speltimmar, eller Nintendo-timmar eller vad man nu kallar dem. Men det var för att jag någonstans genom spelet råkade trilla in i någon slags The Evil Within 2-fälla på något sätt. När jag spelade igenom The Evil Within 2, då fick jag plötsligt någon fix idé om att jag skulle optimera alla strider. Jag tror att det var för att jag hade dåligt med ammo i början av spelet. Så när jag spelade The Evil Within 2, då satt jag och gömde mig i buskar och sen sprang jag iväg ut från buskarna och lönnmördade folk och sen sprang jag tillbaka in i busken om de upptäckte mig. Och så liksom satt jag i timmar och bara metodiskt utrotade allt liv som existerade i städerna där. Och det är ju egentligen helt fel sätt att spela skräckspel på. Men jag föll in i den fällan lite i Resident Evil 3 också. Då knivmördade jag alla. Och sen om jag misslyckades med ett knivmord, det vill säga tog skada överhuvudtaget, då backade jag tillbaka och laddade min sparfil. Och det här tog flera timmar längre än vad det behövde göra egentligen. Och det är helt i onödan också, för man får ofta fullt tillräckligt med ammo, inte minst på bossarna.
Verkligen.
Så det blev bara något, det slog slint i huvudet på mig och jag började missbruka kniven.
Ja. Då körde du standard med andra
ord. Ja, obegränsad spar för min del.
Men nu när du säger det tycker jag är lite konstigt, för jag kör ju hardcore nu. Och när det kommer till att spara spelet så använder de inte de här ribbons som de gör i tvåan.
Varför? Men har man fortfarande begränsat antal saves på hardcore?
Nej.
Så man kan spara hur mycket som helst?
Du kan spara, som jag har märkt det hittills i alla fall, för att i tvåan när man körde hardcore, då kunde du bara spara om du hade ribbons. Så.
Precis.
Men nu är det inte så. Nu kan du spara hur mycket som du vill.
Flämmigt.
Så det är lite konstigt.
Ja. Två saker till som jag har uppskrivna i min lilla punktlista. Saker jag inte ska glömma bort att säga om Resident Evil 3 remaken. Bossstriderna känns precis som i Resident Evil 2 remaken. Mer som regelrätta bossstrider snarare än som vad ska man säga, fulmuterade konstiga möten med farliga varelser som de gör i originalet. Varje gång man slåss mot en boss i Resident Evil 2 remaken eller Resident Evil 3 remaken så känns det som en lite putsad och polerad bossstrid där bossen har ett tydligt rörelsemönster som man kan utnyttja. Och det, så var det inte riktigt i de gamla Resident Evil-spelen. De var på gott och ont mycket råare och klumpigare i sitt sätt att hantera bossar. Och jag gillade den råheten. Jag vet inte om jag skulle vilja backa tillbaka till den råheten, men Nemesis känns mer som en tv-spelsboss än som en äcklig muterad varelse.
Ja.
Och sen slutligen har jag skrivit upp att det är väldigt, väldigt mycket fuck i spelet.
Väldigt mycket fuck.
Ja. Svordomar.
Ja. Och jag har absolut ingenting emot fuck eller svordomar. Men i och med att original Resident Evil 3 och egentligen, jag vet inte när man sa fuck i ett Resident Evil första gången. Kan det ha varit 4 kanske? Men det förändrar ju helt och hållet själva tonen i spelet. När alla säger så här, I will fuck you up, you son of a bitch, hela tiden. Och så brukade det inte gå till i Raccoon City när jag var på min tid.
Nej, det håller jag med om. Det är man lite ovan vid, faktiskt. Men vad tycker ni om Carlos förresten? Det har vi inte pratat om.
Vad vi tycker om honom?
Han är lite annorlunda i det här spelet jämfört med originalet.
Ja, han har fått en mycket lustigare frisyr.
Ja.
Väldigt mycket lustigare frisyr.
Vattenfysik-frisyr.
Jo, jag gillar Carlos. Jag gillar honom speciellt för att han har en brutalt effektiv tackling.
Ja, verkligen. Jill har ju någon, förbi.
Ja, Jill har ju någon slags undvika-knapp när hon dodgar fiender. Carlos bara köttar på och armbågar ner dem till marken.
Ja, Jill får väl lite så här, om man gör perfekt timing så saktar tiden ner så man får lite så här bullet time och skjuta.
Ja, men så här, Carlos tackling och sen två knivstick mot zombien som ligger och sen en tackling till och sen två knivstick och sen rinse and repeat. Och hoppas att det inte finns andra zombier i närheten.
Precis.
Så, 2 av 3 till Resident Evil 3 remaken.
Mm.
Yes.
Sen har jag
2+5. Det är ett försök till en segway.
Oj, oj, oj. Vad är 2+5 egentligen? Det är ju faktiskt Final Fantasy 7 remaken. Som jag har spelat. Har ni spelat Resident Evil, eller Final Fantasy 7 remaken?
Nej.
Nej. Men jag ser fram emot Resident Evil 7 remaken.
Ja, det blir kalaskul. Men har ni spelat originalet? Eller ja, David har definitivt gjort det, för vi har spelat in en Final Fantasy 7 specialare av den här podden.
Jag har inte det.
Är det någonting du är sugen på att göra?
Ja, inte riktigt. Så ni får spoila hur mycket ni vill.
Aris dör.
Där dog hon. Ja.
Var det verkligen där hon?
Nej, kanske inte. Det är lite senare. Så här. Final Fantasy 7 remaken. Det är märkligt att vi numera lever i en värld där Final Fantasy 7 remaken finns. Det är lite som när Duke Nukem Forever plötsligt fanns och gick att spela. Det har gått från ett koncept till ett faktiskt fysiskt spelbart spel, och det förvirrar mig lite. Men först och främst då, så det här är väldigt mycket mer än bara Final Fantasy 7. Det här är ju tidigare man kan inse och greppa att det här är ett helt nytt spel, desto mer tror jag att man får ut av det. Det har många scener och karaktärer som är helt nya och som liksom, ja, helt enkelt är instuckna mellan segmenten i originalspelet. Vissa är väldigt bra och vissa är inte riktigt lika bra, men det är ett klart annorlunda spel än vad originalet var. För det mesta tycker jag dock att det här är kul, att man har gjort såna här stora förändringar. Det är en sak som spelet verkligen gör bra, det är att förmedla skalan av staden Midgar som det utspelar sig i. För visst, Midgar har ju alltid framställts som en stor stad, men i Final Fantasy 7-originalet så liksom på grund av tekniska begränsningar så ser man ju aldrig de här enorma vidderna direkt. Det gör man i Final Fantasy 7-remaken, där man nästan borta vid horisonten kan se utblåset från en av de här Mako-reaktorerna, hur det strömmar upp Mako-energi mot himlen och sådär. Så det är en otroligt cool... Det leker med proportioner på ett väldigt fint sätt, och det får mig att på något sätt respektera staden Midgar ännu mer än vad jag gjorde tidigare. Stridssystemet är ju helt annorlunda jämfört med originalet. Det är inte längre Active Time Battle, utan det är en slags blandning mellan Active Time Battle och stridssystemet från Kingdom Hearts-serien. Så för det mesta kan man köra striderna som, ja, realtids-action-strider, men sen kan man även i princip pausa dem. Man kan gå ner i någon slags extrem slow motion där man sen fattar lite mer detaljerade beslut om man ska använda magi eller abilities eller slänga magi eller vad det nu är. Jag tycker stridsystemet är sjukt nice, och jag saknar inte originalstridssystemet ett dugg hittills. Jag ska säga att jag har inte kört igenom spelet, så jag kommer säkert återkomma till det i kommande podcasts. Tidigare så trodde jag väl på något sätt att det skulle vara en ganska enkel grej för Square Enix att göra en del 2 av Final Fantasy 7-remaken. För det här är ju första kapitlet. Det här avhandlar ju det som händer i Midgar och mycket mer nypåhitt som händer i Midgar. Men när man sen lämnar Midgar och rör sig iväg mot byn Kalm och vidare, det lämnas till senare.
Vet man hur många delar det är som ska komma?
Nej, än så länge så har ingenting sagts. Och det är också någonting som ju tidigare Square Enix kan gå ut och säga någonting om framtiden för Final Fantasy 7-remaken, desto bättre. För nu har man ju smid medan järnet är varmt på något sätt. Och det vore inte jättekul att få vänta i 5 år på, ja,
vänta
det här.
Till PlayStation 5.
Det kan man tänka sig, möjligtvis, däremot. Men tidigare så var jag ganska övertygad om att det här är nog förmodligen lätt att spinna vidare på, för nu har man satt grunderna, man liksom alla spelsystem, man har satt själva artstilen, så det är väl mest bara, och storyn är skriven, så bygg lite nya assets och lägg ut nästa del om ett år. Nu är jag inte längre så säker på att det är jättelätt att göra del 2 av Final Fantasy 7 remaken. För vad ska man säga? Midgar lämpar sig väldigt bra för att bygga ut, vilket man ju har gjort i den här delen. Man har förvandlat slummen till någon slags hub-area, och så kan man återkomma dit, och så kan man gå på sidouppdrag därifrån och så. Däremot framöver, det som kommer hända i Final Fantasy-storien bortom det här spelet, det är ju, ja, men man reser till den lilla byn Kall, man reser vidare till Junon med storkanonen, man åker båt till Costa del Sol, man åker till Goldsaucer och kör Chocobo Race och så vidare. Det följer liksom en helt annan mall och annan struktur. Det är mer en roadtrip, medan det här kan fokuseras lite mer på ett och samma ställe. Så jag vet inte fan hur man kommer att göra med Final Fantasy 7 remaken del 2. Jag tror säkert att man dessutom kommer vilja introducera flera nya spelmekaniska inslag bara för att kunna ha försäljningsargument. Alltså, haha, kolla, nu har vi uppgraderat allting. Men det, ja, jag kan inte se riktigt Final Fantasy 7 remaken 2 i mitt huvud just nu. Och det oroar mig lite. Och sen tycker jag det är lite trist också att med allra största sannolikhet så kommer man ju inte ha kvar speciellt mycket av sin progression mellan delarna. Det vill säga typ alla erfarenhetspoäng och all materia och all utrustning man har skaffat sig i den här delen tror jag inte kommer följa med över till nästa del. För då stänger man ute alla spelare som inte har spelat första.
Du tror inte att man kan göra någonting i stil med typ hur Mass Effect har med sina val, att man kan föra över eller välja, eller att man får liksom en preset med det här har hänt och det här hittade personen som inte spelade del 1?
Nu killar sa jag bara, men jag skulle tippa på att man inte får det, för alltså valen i sig spelar inte jättestor roll i Final Fantasy. Det är mestadels triviala saker som de påverkar.
Och... Ja, nej, men det är jag med på. Men jag tänkte just på att likt med valen i Mass Effect att man kan föra över sin utrustning och sånt.
Ja.
Kanske followers man låst upp, om inte det är helt linjärt också. Det finns ju några separata sådana i originalet som, eller en i alla fall tror jag. Han ledsna pojken.
Ja. Spontant skulle jag gissa på att man inte kommer göra det, för det skulle också bli lite, det skulle gå emot lite hur Final Fantasy-spelen har varit traditionellt. Alltså, i slutet av varje Final Fantasy-spel så har man en jävla massa junk på sig. Man har 100 potions och mega elixirs och phoenix downs och magier som är upplevlade hit och dit. Och det är en jävla massa junk man har på sig. I början av varje Final Fantasy så är man ganska clean och börjar bygga upp sin karaktär. Och jag tror nog att Square Enix vill ha den känslan även i början av Final Fantasy 7 remaken del 2, att man startar en resa snarare än att man fortsätter en resa. Men som sagt, det är gissningar här. Vi får se vad de landar i. Hittills så har jag ganska kul med Final Fantasy 7 remaken. Det är... Det märks dock att det är många nyckelpersoner som var med i original Final Fantasy 7-utvecklingen. Men det ska även sägas att många av de personerna även var med och gjorde Final Fantasy 15 och Advent Children-filmen. Så man ska ju inte förvänta sig att det bara är Final Fantasy 7. Som sagt, det här är ett helt nytt spel. Och det är så här japanskt superhjälteöverdrivet som Advent Children är ibland. Och det är konstigt, förvirrande, skevt som Final Fantasy 15 ibland är. Och jag hade inte riktigt förväntat mig det här, men det... Överlag så förvirrar Final Fantasy 7-remaken mig ungefär som Final Fantasy 15 gjorde. Och det är så här tvära emotionella kast hela tiden. Introt till exempel, där hade jag liksom utan att överdriva gåshud och liksom bara satt och mös. Och sen är det andra scener som snarare känns här regelrätt obekväma och får mig att skruva på mig för att de är så, så här japanskt konstiga och inte känns naturliga på något sätt. Tjejerna i spelet till exempel, de beter sig som japanska idoler brukar göra. Alltså så här mycket V-tecken och de gör små poser hela tiden och de räcker ut tungan och det känns inte riktigt som ett mänskligt beteende utan det känns som ett manga eller anime-beteende. Och det är ju alltså det är ju okej att göra en story som är sån i och för sig. Men det är inte riktigt det jag har läst in i Final Fantasy 7 originalet när jag spelade det back in the days. Och så här några av de nya karaktärerna, de beter sig som Devil May Cry-karaktärer och hoppar 10 meter upp i luften och gör volter och är så här odrägligt japanskt ungdomskaxiga som man ofta ser i, ja, kanske framförallt Devil May Cry. Och sen emellan det så är det så här jättesnygga scener som, speciellt då stadsscenerna eller det här sättet man målar upp staden på, vyerna utöver slummen. Så det gör mig förvirrad det här spelet. Men överlag så gillar jag ändå den här förvirringen. Jag tycker att det är lite kul att jag inte riktigt kan greppa Final Fantasy 7 remaken. Det är ett konstigt spel och det är extremt ambitiöst och påkostat. Och det är för det mesta bra också. Jag är på kapitel 4 för tillfället. Jag kommer utan tvekan spela klart det och förmodligen försöka maxa spelet, plocka alla sidouppdrag och sådär. Och jag kommer återkomma till det. Men än så länge så är jag positivt förvirrad, skulle jag säga.
Bra förvirring med andra ord.
Ja. Jag tänker inte sätta ett betyg på det här dock. Ja, precis.
Med den positiva förvirringen och brist på betyget så är det dags för oss att runda av och se på klockan här.
Ja.
Vill du lämna en kommentar på det här avsnittet kan du göra det på vår Instagram. Det heter Tredje gången podd. Du kan också skriva till oss privat på Twitter där jag heter @AidSprain.
Jag heter @Victor_Sjostrom.
Och jag heter @Sandified.
Så hörs vi nästa vecka. Tack
för mig.
Hej då!